Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden med mig Ulf Pettersson och Agneta Jönsson. Hej Agneta, hur är det med dig?
Ja, hej Ulf. Jag har precis varit uppe och spelat in Börsmorgon i vår tv-studio här, så att det har varit full fart på morgonen här. Det är det jobbet som du brukar ha i vanliga fall.
Just det, vad var det när jag handlade den här morgonen då? Var det Christian Gardell och hans Nordea-köp eller vad?
Det hann vi inte riktigt med. Det var Skanska och Saab som kom med rapporter här som kanske var lite i underkant, men ingen större dramatik. Sen pratade vi om det här med att Trump vill köpa kontrollpost i Ericsson och Nokia, vilket är lite spännande.
Just det, det där måste vi prata om. Och så måste vi prata om bank eftersom vi har dig i studion idag. Du är ju vår bankexpert får man väl säga. Och sen så får vi prata lite allmänt om börsen och övriga rapporter och ja, hur det känns på marknaden nu. Det är ju, har ju varit all time high här både på onsdag och en del av torsdagen, och nu på fredagen så är det ganska stillastående kurser. Det är ner fast det motverkas. Ner för de flesta bolag, men det motverkas av Ericssons uppgång här efter att amerikanerna säger sig vara intresserade av att köpa en del av bolaget. Bra, men ska vi köra igång med bankerna? Alla fyra storbankerna har ju kommit och en del av de mindre bankerna också levererat. Vad är ditt intryck av det här, Agneta?
Det har ju varit åt det lite positiva hållet faktiskt. Det är väl första gången det har hänt att alla fyra bankerna gick upp på sina rapporter. SCB har ju varit min favorit länge, och det är den som också har gått upp bäst. Den ligger ett par procentenheter före de andra. Men vi ser ju också lite, vad ska man säga, lite tecken på turnaround här i då Handelsbanken och Nordea. Som Handelsbanken har ju haft problem i många år här med en kostnadsutveckling som inte har varit riktigt så rolig. Det vill säga kostnaderna har ökat mer än intäkterna lite. Mm. Och nu fick de ju en ny vd förra året här som la fram en plan i somras hur man nu ska få ordning på de här grejerna. Och det ser man nu att man för första gången på länge jämför fjärde kvartalet mot fjärde kvartalet föregående år, så ligger kostnaderna i princip still samtidigt som intäkterna ökade här. Så att det du fick där då var ett rörelseresultat som var 8% bättre än analytikernas förväntningar. Mm. Och det var inte så dumt. Handelsbanken är ju som vi vet en så här bolånebank och har mycket utlåning, och det gör ju att räntenettot svarar för 71% utav deras intäkter. Och de, till skillnad då mot kollegan Swedbank, de var ju tidigare ungefär jämstora, ungefär med en fjärdedel av bolånemarknaden vardera. Mm. Swedbank hade det motigt. De lyckades bara växa sin nyutlåning med runt 12% vad det gäller bostadslån, eller tog en marknadsandel på 12%, vilket är hälften av deras historiska, medan där då mot Handelsbanken lyckades lite bättre. De hade en marknadsandel på nyutlåningen på nästan 17% mot den historiska på 22. Och det gör ju också att de är störst i volym då på nya bolån.
Just det.
Och i och med att de har den här tilten åt utlåning så gynnas de ju också så småningom här nu, om vi får lite vändning på räntorna. Vi fick bort minusräntan, men vi kanske också får lite brantare yieldkurva. Att jag tror, nu pratar jag för mycket här, men jag tror att vi får se en del omvärderingar. Analytikerkåren har varit väldigt skeptiska till Handelsbanken, och börjar det då se lite bättre ut så kan du få lite kraft i det här om fler börjar omvärdera caset.
För man räknar helt enkelt med att bankernas bolånemarginal ska förbättras 2020 mot 2019.
Kanske bolånemarginalen är ganska hög, men det du får där är att du får gynnsammare foundingkostnader. Du, i och med att du får bort det här med Riksbankens minusränta så tjänar man in lite där. Du har också att har man så stora volymer så blir det ganska stor effekt om det bara blir lite bättre, och knaprar man in på det här nu och ökar så är det positivt. Och de gick också bra vad det gäller nyutlåning eller nya nysparande i fonder, där de också tar faktiskt mer marknadsandelar än vad de hade historiskt. Och det är också sånt lite självspelande piano här, om volymerna ökar, börsen går bra, det trillar in mer pengar. Även om fondavgifterna i procent är lägre än de har varit historiskt, eftersom många väljer indexfonder och blandfonder och såna här grejer.
Just det.
Och det här att Swedbank halverar sin marknadsandel det här kvartalet egentligen jämfört med den historiska marknadsandelen på bolån. Är det något medvetet som Swedbank gör där, eller är det så att säga, eller är det att de har för höga boräntor helt enkelt, eller vad beror det där på?
Det är nog tyvärr lite effekter av det här också, att de har varit i blåsväder med penningtvättskandalen. Vår kollega Martin Rex intervjuade ju vdn Jens Henriksson där, och han sa att de har drabbat lite mot vind utav det där, vilket också då har påverkat marknadsandelarna. Och sen är det ju också att man inte vill priskriga, så att säga. Det är ju inte så svårt att ta marknadsandelar om man sänker räntorna, så att säga, men det är man ju inte så pigga på att göra, så det ska ju vara en balans mellan liksom volym och marginaler.
Just det. Och om du skulle sammanfatta de här fyra storbankerna, vilken tycker du överraskade mest och vilken ser intressantast ut ur ett aktiemarknadsperspektiv kommande året?
Jag tycker att Handelsbanken var den som överraskade mest. Sen är ju Nordea också på väg att göra den här vändningen, vilket också, liksom, man har ju kommittat sig väldigt mycket med deras nya vd då, Frank Vang Jensen, att faktiskt göra det här och bromsa och gasa samtidigt. Sen är ju Nordea en jätteskuta, så den är ju väldigt svår att vända runt. Men man ser också i den lite tecken här på att intäkterna börjar lyfta lite. Man ökade utlåningen, tror det var en 5%. Man har också tagit in en del volymer på vad det gäller kapitalförvaltningen. Man ökade sitt förvaltade kapital med 16%, vilket också, liksom, om marknaden följer med, de kan ge lite effekt. Sen ska man spara mycket. Man ska spara ytterligare 200 miljoner euro på kostnadssidan i år. Så att målet är att komma ner till 4,7 miljarder euro under året. Och Nordea är den som är billigast värderad, kan man säga. När du har ett pricebook, de var där i princip till eget kapital. Vilket gör att det finns en viss skepsis i det där. Så att det finns förutsättningar att vända runt det där, men jag tror att det är en smaksak vilka man väljer. Kan Swedbank lägga det här med penningtvätten lite bakom sig, så går ju den underliggande verksamheten bra. Men jag tror faktiskt, som jag sa innan, att 2020 kan bli lite av ett bankår. Så ofta är det ju så att hela gänget lyfter om någon gör det.
Just det. Bra. Och om vi går vidare ett steg ner i så att säga börsvärdesskalan här, så har vi haft en del sådana nischbanker som har rapporterat också. Collector var kanske inte den här veckan utan förra, va? Men vi har ju haft TF Bank och lite sånt här. Resurs kom väl också. Är det någon, vad har du att säga om där? Är det någon som vilket är mest intressant eller häpnadsväckande där?
Collector vinstvarnade ju här en vecka. De kommer med själva rapporten i nästa vecka, men de ställer till lite oreda genom att vinstvarna och avisera en nyemission på 1 miljard. Vilket också liksom fick bäring på kollegorna här lite. Och Resurs var, det man kan säga där var att de gjorde då en extra kreditreservering på 35 miljoner i Norge, vilket gjorde att det skakade till lite inledningsvis när rapporten kom här. Och det gjorde då att deras rörelseresultat var 10 miljoner sämre än i fjol. Det blev 364 miljoner då mot 375. Hade det inte varit de här i Norge så hade det varit 400. Och det gjorde ju att man blev lite stressad. Men det visar sig ju faktiskt att det har att göra med att man, dels är det liksom inga konstaterade förluster, utan man reserverar i förväg, därför att det är rätt intressant. I Norge har man ju inte haft något sånt här som UC eller så, där man faktiskt ser hur mycket lån folk har. Vilket gör att alla de här Folk har kunnat kila runt och låna lite här och var på småbankerna. Och nu har man då infört något som heter gäldregistret som där man då samlar, där man faktiskt kan se hur mycket lån folk har. Och med anledning då att man har upptäckt att vissa kanske har lite väl mycket, så har man då fått ta höjd för det där att de kanske inte kan betala så småningom. Och det är det som vi ser effekter på nu i småbankerna här också.
Sen rullar det, och det är den norska effekten, det är så att allt borde ha kommit då det här kvartalet, eller är det någonting som kan fortsätta komma, eller är så att det här registret fullt klart nu som gör att man kan bedöma privatpersoners solvens så att säga på ett sätt?
Precis, den biten är klar. Sen finns det andra sådana här krav. Du kommer ihåg, i Sverige införde Finansinspektionen något som heter kontracyklisk buffert i höstas för att man liksom ska få lite extra buffert med kapital för konjunkturen vänder. I Norge gör man något liknande, man inför något som heter systemriskbuffert, vilket också drabbar de här som har liksom lite utlåning i Norge. Men resurs är bra ut, de har de pengar de behöver. De gjorde en emission på 300 miljoner där de tog in sånt där högriskkapital kan man säga innan årsskiftet, och de gjorde också ett aktieägartillskott, så att de har de pengar de behöver. De rullar på och tjänar som förväntat, och de höjde sin utdelning också, så att de delar ut 2 gånger per år, så man får 2,10 nu på våren och så fick man 1,80 i höstas, vilket på den här nivån ger en direktavkastning på 7%. Så jag tycker resurs känns komfortabelt. Det handlas på P8 på innevarande år.
Däremot TF Bank sänkte ju, om nu resurser ökade utdelning, så sänkte ju TF Bank utdelningen. Var det där en skräll eller hur?
Det stökade till det lite. De hade förra året 2,30, nu delar de ut 50 öre. De, istället för att ta in pengar så gör man så här, och man hänvisar också till det här med då eventuellt högre krav i Norge, att man vill ha pengarna att växa. TF är ju inget utdelningskris egentligen. Aktien tappade några procent igår, men den står ändå i 117 kronor. Så att det är, liksom, om du får 2 kronor eller 50 öre, det är liksom inte det som är grejen egentligen med dem.
Det är inte därför man köper TF Bank nu.
Nej, utan det är tillväxt. Sen, jag har ju tittat på dem förut och de är...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Deras mål är att de ska ha 14,50 vinst på aktie i år. Och det skulle göra också att du får ett sånt här P-tal på 8. De tjänar 9 kronor i förra året. Och de växer ju väldigt snabbt. Deras utlåning lyfter 46% förra året. Det låter ju gigantiskt om jämför med storbankerna. Men de är också sådana att de kan bromsa in ganska snabbt om de skulle behöva det. För att det är väldigt korta krediter.
Ja, vad är det för typ av kredit egentligen i TF Bank? Är det konsumentkredit eller sådana här på några månader? Eller vad är det för?
Precis, det är, framförallt är det ju konsumentkredit. Men de är inte så stora. Det är, nu kommer jag inte ihåg exakt snittbeloppet, men det är i alla fall under 100 000. Det är så här 30-40 000 som folk betalar av på 18 månader. Och så där. Och sen är det också så här butiksfinansiering, så att säga. Man lierar sig med e-handlare och sånt där, så att du kan köpa varor på kredit och den typen av grejer. Och de är också stora, växer ganska bra i Baltikum och de egentligen i hela Norden utom Sverige, där de faktiskt går ganska flatt, där konkurrensen har varit lite hård. Men så det är den minsta, men det är okej. Den har ändå utvecklats väldigt starkt. Jag tror det kanske blir lite lugnare, men det är fortfarande ett bra case.
Om du skulle vara tvungen att välja någon av de här då, Collector, TF Bank och Resurs, vem siktar du in dig på då?
Resurs är ju den som är lite stabilare, så att säga, har varit med länge och lite större, och TF är lite mer tillväxt. Jag skulle nog kunna ta bägge två och lägga hälften i varje, så får du en bra mix. Vad har du på din front då? Du har ju massor med bolag.
Ja, det har varit massor av bolag. En rolig rapportsäsong även denna gång. Det man kan säga är väl att jag tycker att verkstadsbolagen generellt då, det började ju lite halvskakigt med Atlas Copco som faktiskt har gått ganska dåligt senaste tiden. Den har tappat en 10% eller sådär. Men annars så tycker jag väl att verkstadsbolagen håller uppe sina marginaler väldigt bra så här långt i nedgången. Det man också kan ta fasta på under rapportsäsongen om man ska försöka göra någon slags sammanfattning är väl att det verkar som att bolagen räknar med att det har bottnat en del, att det här fallet som vi egentligen har sett i ett år nu ser ut att ha bottnat. Tydligast var väl kanske Hexagons vd där, men även de andra bolagen, det är väl inte så att de liksom vågar säga att nu vänder det, men att det inte är något fritt fall längre, det kan man väl se då. Och sen får vi se hur marginalerna utvecklas framöver här. Men än så länge så tycker jag att de har hållit igång marginalerna bra på de flesta håll. Och vi har ju sett också på kursutvecklingen som har varit stark för verkstadsbolagen. Många av dem i alla fall vad det gäller i samband med rapportdagen. Det man också kan notera är väl att många av de här som har gått väldigt starkt, om vi tar liksom de här hög P-talsbolagen, Lifco, Vitrolife, många av de där har hamnat i medicinteknikbranschen, de hade svårt att så att säga försvara sin höga värdering här, utan det hade varit en ganska rejäla kursfall. Mer så är det väl, vad är det mer som sticker ut i rapport? Perioden. Det finns en del sådana här turnaround som inte har gjort någon turnaround, som jag har skrivit en del om. Gunnebo gör ju förlust här och det var inte roligt att se, och ITAB gjorde också förlust. Så många av de här som har varit med ett tag på börsen och som är lågt värderade verkar vara lågt värderade av en anledning. Du säger att de har svårt att vända affärerna. Annars så tycker jag väl, jag håller med dig om att bankerna kom in bra allihopa, och Nordea steg ju 5% trots att de var sist ut, och man borde så att säga ha insett att även Nordea skulle bli bra. Men det som sticker ut där är ju den här kostnadsfokuset, och egentligen i alla banker så räknar, det är ju ingen bank som räknar med stigande kostnader längre, utan alla ska ju ha oförändrade kostnader, eller som du sa, Nordea minskade kostnader. Och det där kommer nog göra att bankerna kan ha en fortsatt god utveckling 2020, även om de har börjat året väldigt bra med en uppgång på 8-9% så där aggregerat. Annars så tycker jag det som du pratade om på Börsmorgon här är ju intressant, och kanske med Ericsson och amerikanska justitieministrar och Christer Gardell och industrivärlden och sådär, om det skulle liksom bli någonting. Det låter ju otroligt att amerikanska staten skulle gå in och köpa, de vill ha 10-20% av Ericsson, men de skulle säkert kunna få loss sina aktier, för det är väl allmänt känt att Fredrik Lundberg inte, när han tog kontrollen över industrivärden, så var väl inte Ericsson-aktierna de han älskade mest, och han kan säkert tänka sig att sälja om han gör amerikanare en tjänst. Det är väl inte så dumt att vara kompis med amerikanare om man dessutom äger en bank. Christer Gardell säljer ju också sina aktier om han får bra betalt. Så det där är intressant för Investor att agera. Men de vill väl också vara kompisar med USA. Men å andra sidan så är det ju problem, för då har ju Ericsson valt en tydlig sida i den här konflikten mellan Kina och USA. Och Ericsson har ju...
Precis, men å andra sidan är Ericsson kan ju inte hjälpa att någon köper deras aktier liksom.
Nej, det kan man inte göra. Men nej, precis, utan det kan de ju inte göra. Det är ju fritt att handla aktier för alla. Vi har ju inga... Det var ju länge sedan vi avskaffade fria och bundna aktier. Det var ju på 80-talet som vi höll liksom utlänningar borta från aktierna på så vis. Men, så det går ju inte att göra. Men det är klart att den indirekta effekten om USA skulle gå och köpa 20% av Ericsson, det är klart att den här framväxande marknaden i Kina blir lite svårare att hantera för Ericsson då. Så jag tror inte Börje Ekholm vill nog inte göra det i första hand då. Men som sagt, USA är ett stort land och ett viktigt land, och de gör väl lite som de vill. Det har man ju sett hur de sätter böter på bolag och sådär. Så det där är intressant. Det verkar som att marknaden, så vet jag inte, men Ericsson är ju faktiskt upp här 3% på fredag förmiddagen. Så en del handlade i alla fall på den här nyheten.
Precis, det gör ju också, tycker jag, att man har ju tidigare pratat om det, att liksom Ericsson ligger bra till för de amerikanska orden. Så här, det här är ju liksom ytterligare ett statement att det faktiskt är så. Med de här uttalandena så är det ännu större chans att det är Ericsson som får leverera, om man säger så.
Precis. Och sen var det ju sen, nu pratar vi mycket om Ericsson, men det var väl inte så att de pinpointade just Ericsson och sa ju Ericsson eller Nokia, så det kan ju, ja. Och de har ju redan gjort affärer med amerikanerna när de sålde iväg sina telefoner till Microsoft för länge sedan. Så ja, vi får se. Det är intressant i alla fall. Och sen så tycker jag det ska bli intressant i... Nu har jag varit väldigt fokus på rapporterna här. Det har varit fokus på coronaviruset. Men där hade vi ju den här nedgången som vi såg för ett par veckor sedan har ju stillats rejält. Men det är inte säkert att det är över för evigt, utan det kan ju dyka upp igen här beroende på hur det utvecklas. Men för varje vecka som går så minskar väl risken för en ny coronasmäll på börsen. Men det får vi väl se här. Sen har vi ju intressant sysselsättningsstatistik som nog kan avgöra fredagens handel i USA här, där man förväntar sig 160 000 nya jobb. Då. Det har varit väldigt svängiga siffror här både december och januari. Det kan ha att göra med det har varit lite strejk och lite allt möjligt och sådär. Men 160 000, och klart kommer vi in högre än det, så lär väl börsen ta fart då, och annars så faller den.
Precis. Det kommer ju hända, nu är inte rapportperioden slut, utan även om det lugnar ner sig så kommer det ju en hel del grejer i nästa vecka också. Är det något särskilt som du tittar på där?
Ja, nu har jag faktiskt haft fullt upp med att titta på veckans rapporter, men du kanske har listan framför dig på något sätt.
På måndag är det Nolato, och den har jag för mig att du har tittat på förut i alla fall.
Ja, det har jag ju. Jag satte sälj på den där när håsen var som högst kring e-cigaretterna, och det där är ju en marknad det är ju inte så att det har blivit mindre diskussion om e-cigaretterna längs med här, så det där kan nog fortsätta pressa lite grann.
Och sen har vi Swedish Match som har gått strålande, som kommer på onsdag. Den blir väl också spännande att se på?
Ja, den blir ju väldigt spännande. Och där är det ju åt andra hållet då. Där har de ju sitt nikotin, eller tobaksfria snus då. Det här syn som växer i USA. Mycket av fokus kommer ju ligga även på hur tillväxten har varit detta kvartal, framförallt i USA då. Men man lanserar ju det allt mer i på andra marknader också. Man ser att syndosen har tagit större och större plats i tobaksbutikerna här. Så det är klart, det är intressant. Får vi se här, den har ju gått starkt som sagt var, och börjar bli nog ganska höga historiska P-tal. Vi får se. Jag skulle inte våga köpa den inför rapport, men man vet ju inte.
Nej, det är många utav de här. Sen har jag på onsdag Hoist som är... som ett lite mini-intro, men som är mer inriktad på konsumentfordringar, som har haft en del motgångar tidigare. Det ska bli intressant att se här vad de har haft för sig under det sista kvartalet. Och sedan har vi Attendo på torsdag, vilket också ett bolag som hade det motigt under fjolåret. Och det ska bli kul att se om de har fått ordning på sina, fått lite bättre marginaler och börja växa i fatt, så att säga.
Just det. Ja, det blir intressant.
Precis, Nibe är väl också en sån som du har lite koll på. Den kom också nämligen på torsdag.
Ja, det är en sån här, ska vi säga, den här hållbarhetstrenden som vi har haft i på börsen. Att bolag som så att säga kan verka för energieffektivitet har ju rusat i värde, och det gäller inte minst Nibe som har haft en otrolig utveckling här under hösten. Och med tanke på att Q3 inte var särskilt bra så är det ju svårt att se hur de ska kunna motivera den här kurslyftet vi har haft sedan Q3 släppte. Så där är det lite halvt varningssignal för att det kan bli en besvikelse i rapporten. Men å andra sidan så brukar de ju, så är ju Nibe ett fantastiskt bolag, men som sagt var, den har gått rejält sista månaderna.
Mm. Och på fredag så, förutom AstraZeneca som är lite större, så har jag Ambea och Medicover som jag tittar lite på. Det också Ambea och Medicover tycker jag är lite intressanta faktiskt, så de ska man nog hålla ett öga på.
Bra, men då har vi att göra även nästa vecka, låter du så.
Det har vi. Jag tycker vi tar helg nu och stänger veckan med nytt all time high på OMX S30. Det är väl trevligt?
Det är trevligt, och när ni har lyssnat på den här podden så får ni gärna gå in och lyssna på våra andra poddar. Digitalpodden och Förnuft och känsla och makro vår makropodd och vi har dagliga poddar och vi har poddar om allt möjligt, så det är ni välkomna att göra. Men ni får också se till att ha en skön helg och så hörs vi i nästa vecka. Tack så mycket.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.